Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vill du äta innan? Eller liksom, hur tänker du?
Har vi börjat?
Ja, vi har börjat.
Alltså jag tänker att vi käkar medans vi pratar.
Okej, okay, det kan
vi. Och så kolla hur du gör.
Ja, men...
I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt söker jag svaret på frågan, hur blev det så här?
Skulle du säga att du är en van middagsbesökare?
Ja, men det är jag.
Så är du ja. Härlig att äta middag med?
Ja, jag älskar att äta.
Ja. Jag menar mer ur det sociala aspekten.
Alltså, fast när jag äter då vill jag vara tyst. Ja. Nej, men det är klart jag är. Eller det är väl liksom det enda...
Ja,
men det är ju det enda sociala liksom, som jag tycker väldigt mycket om. Äta, gå på restaurang och liksom sitta länge och snacka liksom.
Bahar Pars, du är 36 år gammal.
Ja.
Du är skådespelerska och regissör. Och du har en dotter och en man. Dottern är 4 år gammal. Och du är väl framförallt just nu extremt igenkänd för rollen som Parvane i En man som heter Ove, som blev en jättesuccé. Hur blev det så här?
Ja, året var 1979.
Är det en så lång story?
Det är så lång. 1979. Och det var revolution och någonstans där kom jag mitt i kaoset.
Vart är vi nu?
Då är vi i Iran 1979 efter shahens fall och jag kommer där 8 dagar efter revolutionens, då den nya regimen har liksom tagit över. Mm. Ja, så kom jag. Jag föddes som vårdag så därför fick jag heta Bahar, för Bahar betyder vår.
Mm. Så här. Var du nöjd med namnet då liksom som barn?
Bahar, ja. Ja, det var jag väldigt
nöjd med. Varit nöjd med.
Ja, men namnet var jag väldigt, väldigt nöjd med.
Ja, det var mycket annat du inte var nöjd med.
Men jag bara, det är resten. Ja! De gjorde en bra grej.
Ja, men det är ju ändå härligt att de satte namnet. Men ja, om vi funkar på Ove då?
Vi funkar på Ove.
Ja, hur blev det så att du fick den här rollen?
Ja, alltså den här hade ju... Jag passade väl in först och främst väldigt mycket av den mallen. Men jag fick provfilma ganska mycket för den. Komma fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och för det var någon som sa så här, hon pratar med händerna. Och jag blev så här, alltså okej. Är det liksom...
Menar de att du gjorde det? Eller
nej,
att karaktär?
Parvane pratar med händerna. Hon är en yrväder som pratar med händerna. Liksom. Och jag tänkte att, då hade jag inte läst boken. Och jag tänkte, okej, men nu är liksom... Kliché, stereotyp. Mm. Men ju mer och mer efter varje provfilmning så bara kändes det bättre och bättre och det var roligare och roligare. Och jag måste också säga att jag aldrig gjort komedi förut. Och jag hade också så här, hur ska man vara rolig? Jag hade liksom ingen relation till komedi. Jag vet att jag är rolig som person. Mm. Att jag är rätt skön och liksom nice och umgås med och rätt rolig och liksom kan komma. Men på scen har jag nästan gjort bara så här rätt tunga, seriösa grejer. Och min förra filmroll var också så här hedersmord och liksom... Mm.
När du tittar på den här rollen nu i efterhand och som den blev och som du gjorde den, varför blev den så?
Ja, alltså man är ju aldrig ensam av att göra saker.
Nej.
It takes two to tango.
Ja.
Eller fler.
Eller jättemånga.
Eller jättefler tango. Kan man göra liksom. Men jätteviktig möte med Rolf Lassgård. Mm. Jätteviktig möte med Hannes Holm, filmens regissör. Jag hade ju en idé var jag ville att hon skulle komma. Mm. Redan liksom efter den här casting så hade jag en idé liksom. Men jag var inte helt klar med det, självklart inte. Men när jag fick rollen och vi började arbetet på riktigt, riktiga arbetet. Då gick det ganska fort. Jag fick också väldigt så här stor utrymme och spelyta av både Hannes och Rolf. Liksom var, vem hon var och hur vi ville lägga henne. Och... jag är ju väldigt, väldigt nöjd med insatsen för att jag tycker att det... Sen kanske också så här, ibland klipps man ju ihop. Så bara, det där var inte jag.
Nej.
Och det blev ju inte så. Utan Rolf Lassgård, Hannes Holm, filmens producenter, Annika Belander, Niklas Nicastro. Alltså vi ville samma sak med henne. Mm. Därför så lyckades Parvane bli som hon blev. Alltså en människa.
Ja, precis. För det är
med persisk bakgrund.
Ja, exakt. För det är det som är intressant med den. Och det, är också, det har också på något sätt lett fram till att du har blivit en, något av en SD-favorit.
Ja, det är helt sjukt.
Hur blev det så här?
Hur blev det så här?
Det är helt sjukt. Men okej, bara så att alla förstår. Linus Bylund, som är sverigedemokrat, skriver på sin Twitter någonting i stil med att det var skönt att se en sån här roll som inte var så exotisk.
Precis.
Jag kommer inte exakt ha en uttryck.
Ja, men något ungefär så då.
Att och det här startar någon form av...
Ja, det här, jag menar, ja, det här startar ju någon av liksom fanclub kring mig av SD
sympatisörer
ja. Där det liksom också, för jag menar, grund och botten är alla ju människor, alltså, men det var ju också att de just ville säga att de sympatiserar för SD men tycker ändå väldigt mycket om mig och rollen liksom, vilket jag blir skitglad för i första hand, är jag så här, ja, för att det är så man vill ses alltid i första hand som en människa, och i andra hand så är det ju såklart väldigt förvirrande, för då tänker jag, men det här är alltså sympatisörer till ett parti som egentligen vill inte att jag ska vara här.
Mm. Hur har du förhållit dig till det?
Jag är så här, kul att du tyckte om filmen. Liksom. Mm. Härligt. Och jag hoppas att jag kan ha förändrat en persons syn till invandring eller till att se invandrare eller utlänningar på något sätt. Liksom. Så tänker jag. Om jag har gjort det så har jag i alla fall lyckats med någonting innan jag dör. Och det är en väldigt stor sak att ha lyckats med. Jag skulle ändå vilja att filmen får vara lite ren och få leva sitt eget liv. Och så. Så jag håller mig väldigt, väldigt neutral till det.
Mm. Förstod du innan ni började, eller innan den här filmen gick upp, att det här skulle bli en så stor succé?
Alltså inte alls så här stort, men jag är inte förvånad, måste jag säga. Men jag trodde väl inte att det skulle bli Sveriges tredje mest sedda film.
Någonsin, ja.
Tror du många som har sett mig?
Ja. Men tänker du ofta på det? Att så här, för det här var ju ditt kliv in i den stora offentliga...
Ja, jag vet. Det fattar man ju liksom inte riktigt. Som tur så var hon ju en bra karaktär. Jo. Tänk om hon skulle vara...
Om hon har varit ond, tänker du?
Ja, skulle man ju bli förknippad till det där.
Mm. Men hur menar du att det är speciellt?
Nej, men bli igenkänd och sådär. Ja, men till exempel när man är på gymmet och folk tittar och tänker man, fan, man måste vara bra. Liksom. Jag kan inte fuska mig igenom ett gympass som jag brukar göra.
Ja, men... Du vet. Så... Tänker du mycket så?
Eller när man gör så här 4 crunch istället för 8 eller 12 eller vad det
är. Man får aldrig göra färre än 8, har jag förstått. Då är det ingen bra.
Och då känner jag så här, men folk har ändå lite koll. Vilket jag skulle också ha om det är någon jag liksom känner någon som skulle kolla, fan, den tränar, undrar hur den gör.
Men tänker du även det på, alltså som när du går på ICA eller går på stan, så här, nu är jag lite bevakad här, så nu får jag skärpa till mig lite grann.
Ja, lite grann gör jag det.
När du,
jag tänker ändå så här, måste jag liksom...
Har du förändrat ditt beteende?
Bra sida, tänker jag.
Alltså bortsett från den här gymgrejen, har du förändrat ditt beteende på något sätt?
Det tror jag inte. Det tror jag är svårt. Det är så inpräntat i mig.
Att du är den du är på.
Alltså kan man förändras när man är 36 år?
Ja, det kan man nog göra, om man måste.
Ja, men jag tror inte jag måste. Nej, ska vi käka, eller?
Ja, du är jättehungrig. Ja, vi kan äta lite.
Nej, men jag tänker att det är ju...
Det är lite... Ta en här.
Ja. Ja.
Det här är en dålig dejt.
Och nu till exempel tänker jag att jag ska käka så här fint för att bli på en dejt. Små tugga, jag har ju väldigt stor mun. Så jag skulle kunna sluka den här en gång, liksom. Men jag gör inte det.
Kortfilm, lite Rinkeby svenska, där du själv skrev och regisserade.
Exakt.
Hur blev det så?
Ja, men det kommer ju väldigt mycket ifrån vad jag har varit utsatt för i branschen. Det är så här, kan inte du bryta lite grann?
Förstår du att du har förvandlats?
Jag tänkte att vi provar att byta ut ett ord.
Istället för att förstå så säger du någonting annat. Fatta, typ, istället.
Okej.
Okay. Har det varit så?
Absolut, jättemycket.
Ja.
Jag är ändå så här, jag kommer på scenskolan.
Man vill förstärka liksom...
Man vill förstärka stereotyper.
Ja.
Mm. Men man förstår ju, man gör ju inte det för att man är ond, eller för att, utan det är för att det är strukturer som du vill förstärka. Och det här är precis som har med genus att göra, med manligt och kvinnligt. Att hur man liksom förstärkte kvinnorollerna på ett sätt som var en bild av hur en kvinna ska vara. Mm. Det är egentligen exakt samma sak som vi går igenom nu. Liksom. Eller så här, Bahar, kan du läsa svenska bra? Eller kan du... Med mycket sådana kommentarer. Liksom. Mm. Och till slut så måste man ju börja förhålla sig till det. Så antingen man kan ju också när jag var mycket yngre så förstod jag det inte. Det var så här, jag måste tillfredsställa en viss elit. Men ju längre upp i hierarkin också man kommer, desto vitare är det och desto mer män är det. Liksom. Mm. Så det blir ju hela tiden dubbelarbete att kunna ta sig igenom både som kvinna och som rasifierad kvinna. Och liksom kunna få. Och jag kan inte heller vara den som hela tiden kommer med så här, det här är en rasistisk stereotyp. Eller säga till det, bara så här, det du sa till mig nu var lite rasistiskt. Du vet, det är kränkande folk. Mm. Det är jätteskamfullt. Och folk kan vara så här, nej men det här, jag är ju inte rasist. Liksom. Det är klart de inte är det. Men det finns en rasistisk struktur som du är uppväxt med som du inte själv är medveten om. Mm. Och låt dig då förstå att det finns andra som har den erfarenheten och bara ta emot det. Och där är liksom väldigt mycket vår tid just nu väldigt, väldigt känslig mot.
Men, och det var här någonstans idén om filmen. Alltså i de här tankarna så föddes idén om filmen, eller berätta.
Så föddes idén om filmen Rinkeby svenska. Ja. Och den är jätteenkel, det är bara en ljus, det är ju det med reklamare. Mm. Det var ju två reklamkillar som ska göra ett jobb. Så har de anställt en tjej, så kommer det en tjej och hon är mörkhyad. Och sen så är de så här, ja men så börjar vi. Och hon börjar liksom läsa det här jobbet och voiceover som hon ska göra. Och de är så här, nej men... Och egentligen vill de bara säga till henne, men hörru, kan inte du liksom bryta jättemycket? Liksom? Men de gör ju inte det, så att de sakta men säkert liksom, försöker få henne att bryta. Och till slut är de bara så här, men snälla kan du inte bara prata Rinkeby svenska? Hon bara, men jag har aldrig varit i Rinkeby, eller vad menar du? Ja. De bara, men du är skådis, låtsas att du har varit.
Sakta jag kilar genom stan, ej, 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 plötsligt fattar jag att jag har förvandlats, jao, abo, plötsligt.
Bra, och Abo har vi inte ens på listan. Fattar du? Fattar du? Vilken guldklimp. Bra!
High one. High one.
Och det är en gnutta humor i den också.
Men också en verklighetsbild då?
En jätteverklighetsbild. Ja. Den har fått jättestor också genomslagskraft för att vara kortfilm. Det är väldigt många som har hört av sig och bara, jag känner igen mig. Gud, det här är mitt liv. Gud, det här blev jag utsatt för häromdagen. Det här blev jag utsatt för. Också inte bara i branschen, utan också utanför branschen. Så att det är helt sjukt, men då förstod jag också så här makten av att kunna skapa vad det kan göra. Så jag kommer komma med två filmer till som handlar om samma ämne.
Långfilmer eller kortfilmer?
Kortfilmer. Andra heter Turkkioskarna, tredje kan jag inte säga. Jag får skriva på den. Jag har alltid gillat att skapa, men jag har inte fattat hur man gör. Skriva kanske. Ja, men det kanske går liksom. Och någonstans så, du vet, i min frustration... Så var jag bara så också, du vet, för att tiden håller på att röra på sig. Då började komma liksom några kvinnliga unga regissörer som jag hade träffat på filmfestivaler och känt så här, fan wow, som sa så här, nej men jag kan inget om teknik. Nej men det där är det så, det sköter ju liksom fotografen. Och då var det, kanske jag kan också. Så i de mötena började det hända saker för mig och jag bara, fuck it, jag gör det själv. Så lite så enkelt var det liksom, att jag träffade liksom andra kvinnor också, att vi i en tid där det började liksom pratas om det. Jag kände så här, men fan, då kan jag göra det. Men, och då, men det har ju tagit jättemånga år.
För det är att inse eller att...
Och göra det. Ja. Alltså säkert 6-7 år. Jag har velat göra det jättelänge. Bara inte liksom fattat hur man gör.
Du är väldigt mån om att vi ska äta på kameran. Du tycker att det blir fel?
Nej, jag tycker det är mer naturligt. Ja. Det är levande.
Ja, jo, men det är det ju förstås. Ja. Det är alltid ett problem att äta. Och
ja, men det är det som är härligt. Det är det som skiljer oss från andra program.
Jag fattar. Vi hade ett litet break här. Och då sa du retar dig på människor som inte kunde röka på film. Och inte kunde äta på film. Jag kommer tänka jättemycket
på det. Jag stör mig på amerikanska filmer där de inte rör.
Mm-hmm. Okay,
du vet maten där de så här sitter för att där får vi till hur ska äta och folk som inte kan röka på, man märker att de inte rökar för de har inte det kroppsminnet.
Okay, visa en gång. Ta bara.
Oj, nu har jag slutat röka men förut typ okay, när jag rökte.
Visa här är scenen. Nej, nu börjar scenen. Om. Och så okay. Nu
casual. Nej, men jag måste ta din penna.
Okej, okay, casual smoking.
Nu ska jag röka då. Okej. Kanske så. Och liksom,
Okej, och så dålig då?
Ja, men då är det liksom mer... Jag kan ju inte ens göra det dåligt, för att det är liksom...
Du är så jävla bra.
Men de här märken, du vet, de är liksom så här, de kan inte chilla med ciggen i handen. Det är inte avslappnat. De har liksom...
Jag tycker mig se att man har läst manuset och så står det en instruktion.
Ja.
Och så gör du instruktionen istället för att vara dig själv.
Det kommer liksom inte naturligt. Ja, som du gör, typ håller på att prata nu, jag tar en tugga.
Super, du flyger ut lite mat där, det gör ingenting.
Det är det som är naturligt. Ja, liksom. Exakt. Och så tolkar jag mig samtidigt som jag håller tanken.
När bestämde du för att jag ska söka scenskolan? Vad var det som fick dig att göra det då?
Det var mitt första möte med teater. Alltså det var ju knas. Jag gick ju liksom på gymnasiet. Jag kunde inte klara mig inte igenom gymnasiet. Liksom.
Okay, ja.
Jag tyckte det var svårt. Jag hade inte intresse. Det var institutionaliserat och allt det där som jag inte tyckte om. Skolkade jättemycket och så. Och sen så var det bara av en ren slump. Jag mötte på liksom teatern med riktiga skådespelare. Det var en sån här kurs som vi hade. Så estetisk. Mm. Ja men fan, går det här? Det skulle passa dig som inte liksom orkar sitta ner. Ja men jag gör det. Alltså det uppstod löv. Så att det var bara så här, shit, det här är så jävla kul.
Hade du innan det överhuvudtaget inte liksom haft tankar på att bli skådespelare eller tänkt?
Nej, såklart inte. Vad fan? Jag flyttade till Sverige när jag var 10 år ifrån krig liksom. Så kommer man hit och bara försöker liksom överleva och klara sig. Och jag menar, sådana yrken som skådespelare och allt konstnärligt, det är så här, det ska du ha en så här sjukt bra utrymme för. Och så här, varsågod, du har ingenting att förlora, därför kan du bli skådespelare. Ja. Jag menar, det jag kom ifrån var ju så här, när jag sa till min mamma, hon var så här, är du dum i huvudet? Vi har liksom flytt ifrån. Eller liksom.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Som gjort den här resan, vi har förlorat allt. Inte för att du ska så här lalla runt. Då vill man ju ha någon säker yrke där man vet man kan försörja sig och leva. Liksom. Då vill man inte att ens dotter ska komma.
Men det fanns inga drömmar heller?
Eftersom jag inte ens befann mig någonstans i den raden så kunde inte ens min fantasi vara så fantasifullt. Så här, tänk om skulle jag kunna? För det var så här, du kommer därifrån. Och när du har kommit till Sverige, du är det. Och du bor i den här förorten. Du är därifrån. Alltså, man börjar också rama in sig själv i det hörnet. Som,
jag fattar.
Så att så här, ta sig bort från det, då måste man ha... Alltså, antingen måste man ha någon som hjälper en ut, eller man måste själv... Jag förstod inte det då. Liksom,
men vad var det som var så oerhört starkt, och vad var det som fick dig då? För det måste ha varit ett superbryt då, det där gymnasiet, när det här skedde.
Det var superbryt.
Kommer du ihåg, liksom, vad var tankarna när du gick från det mötet?
Att det var så här, det här är jag jävligt bra på. Shit, det här är jag, här känner jag att här händer det någonting. Det här kan jag. Innan dess hade jag ju friidrottat. Mm. Och så hade liksom... Jag visste så här, det här, friidrotten var jag också väldigt bra på, men jag tröttnade efter ett tag liksom. Och kände så här, för man behöver hålla uppe det så jävla mycket liksom. Jag hade klubbrekord och allting. Jag tänkte så här, men det här kanske jag kan satsa på. Så bara, nej.
Men hur såg dina föräldrar på friidrotten till och med? För det är ju också
det är skojigt. Ja, det är kul att göra någonting så här. Hon springer lite på fritiden.
Bra att hon rör på sig.
Ja, typ. Alltså att så hon slipper bli tjock. Men alltså. Ja.
Nej, men jag fattar.
Och min pappa var så här, tennis. Tennis är bra. Ja. Där finns det mycket pengar.
Ja, tennis är bra.
Om du vill satsa, ta tennis. För då kan du ha det som yrke.
Ja, jag fattar.
Jävla mysiga. Men så.
Vågade du gå hem och säga att jag ska bli skådespelare?
Nej. Jag fattade inte det. Jag fattade inte att jag kunde bli det. Det tog också ytterligare jättelång tid, som min regidebut. Det tog också ytterligare lång tid att förstå att jag kan göra det. Men då var det en skådespelare. Nu får du faktiskt äta, för nu börjar
jag. Men jag åt ju en alldeles nyss. Ja.
Jag såg inte.
Jag måste fokusera lite på min.
Nej, det var en skådespelerska som är fortfarande verksam i branschen som sa så här, fan, du är så jävla bra. Du borde söka scenskolan. Jag bara, vad är det för något? Vad tror du? Nej, men jag kommer väl inte där. Där måste man vara typ så här, vara kändisbarn eller så. Man tar väl inte in sådana som mig. Men jag trodde det på riktigt att det var så. Alltså idag kan jag förstå, fan, de jobbar också jättemycket för att få in mångfald och allting. Men när du själv inte har den förutsättningen så fattar du liksom inte. Så jag tror på riktigt att man skulle vara en viss typ av person för att liksom bli det. Hon var så här, nej, det är klart du kan komma in. Du är jättebra, sök. Gå och se på teater. Gå och titta liksom på mycket teater. Så ett sånt möte, jätteenkelt möte, där någon ser dig och bara så här, du är bra, gör det, du kan. Du har möjlighet, det finns. Så då lyssnade jag på henne och sen så sökte jag. Och kom givetvis inte in första gången, men jag fortsatte söka och jag hade hennes stöd. Du vet, det finns någonting, när man börjar hålla på med konst, då är det någonting som så här, handlar nästan om överlevnad. Alltså, det här måste jag fortsätta göra, för det är som att du tar bort något tryck från huvudet och bara liksom allt det där kan komma ut.
Var det då alla liksom
kreativa
misslyckade energi, skolåren, om vi kallar dem det? Eller
säkert, liksom, jättemycket. Som bara... Jättemycket. Och bara så här, fan, look at me now! Jag kan... Okay. Jag behöver inte förstå fysik, men liksom, jag kan göra det här. Jag, liksom, jag har en känsla för text, jag bara liksom hade det.
Det var ju, ni flyttade från Iran till Sverige.
Ja, min pappa kom hit först, sen kom vi.
Hur blev det så då?
Nej, men det var ju, det här kriget hade ju pågått så jävla länge liksom. Och så till slut folk började liksom lämna, mer eller mindre, för att det inte var. Vi bodde ju också i södra delen av Iran, där det är mycket närmare till liksom Irakgränsen, där det var mycket närmare till krig. Till slut var det liksom att det gick inte, och var ganska outhärdligt liksom, var kvar. Liksom mer eller mindre så kunde halva dagar vara i ett skyddsrum. Eller när vi var i skolan så var det så här, då kom det ett larm, så satt man så här, så bara di, ja, visste man så här, men nu är det ett larm, så det är bara att gå ner till skyddsrummet. Ja, så gick man ner och satt i skyddsrummet, typ så här, väntade jättelänge tills det skulle vara över. Man så här, tejpade för fönstren för att när det kom en så här bombskak så skulle de inte liksom så här, så skulle inte det krossas. Nej, då gjorde man sån här krysstejp för fönstren för att det liksom skulle vara stabilt att hålla. Jag har liksom alltid levt ganska nära döden. Så man vet så här, om man kanske... Och den ångesten har väl liksom på något sätt alltid funnits i mig, men jag förstod ju inte det då. Det var ju egentligen inte förrän typ så här, jag fick barn det jag förstod, att då saker började komma ikapp mig. Liksom att det hade påverkat mig mycket mer än vad jag trodde. Liksom. Att leva eller inte leva, att så här, också så här, skulden över att jag har det bra började komma väldigt, väldigt mycket till mig. Liksom. Och så här, dels så här, skulden att jag är här också med hela världen, vad som håller på att hända, liksom, all flyktingkris och så. Och så bara, okej, jag är här, jag har det bra, jag mår bra. Och så har jag henne, så bara, tänk om jag dör. Tänk om, alltså, så börjar jag också drömma väldigt mycket att jag liksom, var förföljd. Liksom, mycket sådana alltså, saker.
Konkreta drömmar.
Konkreta drömmar, sova, liksom, ja. Sova drömmar. Och, ja, men det var rätt tufft. Alltså. Kunde inte se på, kunde inte läsa nyheter, kunde liksom inte ta in världen på något sätt. För att allting liksom gick rakt in i mig. Och där kände jag någonstans att fan, jag måste liksom jobba på vissa saker. Mm. Som är ändå liksom. Jag var också väldigt, väldigt känslig barn. Kan man kanske inte tro, men jag var det.
Vad menar
du? Jag var rätt tyst och liksom så här, rätt blyg.
Var du?
Ja, det var jag. Alltså det blir ju som en vardag och man lever ju hela tiden. Jag kommer ihåg att många gånger var jag så här, fan, jag vill vara med mamma för att jag vet inte om det blir liksom att det liksom en bomb slår ner någonstans just där vi bor, så vill man ändå vara med sina föräldrar. Liksom. Hon var så här, nej, men det är ingen fara, de kommer inte bomba här. Liksom. Nu får du vara kvar här, så jag kommer. Sådana saker tyckte jag var jättejobbigt när hon skulle lämna oss liksom, och göra saker själv. Och sen kom jag också upp lite senare som mamma så här, ja, vi ska flytta liksom, till Sverige. Och jag hade bara en bild att man hade på sig sådana här jättepölsmössa och att det var jättemycket snö, såklart. Nej, men jag förstod, jag bara hakade på, men jag vantrivdes väldigt mycket. Alltså de första 2 åren tyckte jag det var så här, jag tyckte det var kallt, jag tyckte det var kallt, ingen prat. Alltså det var liksom inget kul, jag saknade liksom min släkt, jag saknade ändå. Det är en känslig ålder att flytta på. Liksom.
Verkligen.
Det är också så här, jag kände mig dum, jag vågade inte prata på jättelänge ifall jag skulle liksom prata fel. Det var ganska rasistiskt. Vi kom ju hit 1989. Då var det ju liksom hela Lasermannen och Bert Karlsson och så här. Så det var ju också så här. Och nu exakt samma saker händer nu. Det är så jävla bisarrt att vi liksom inte lär oss och vi har sån otroligt xenofobia liksom.
När du fick din dotter, då måste du ju, som du sa, ha kommit tillbaka en massa grejer. Vad började du tänka då? Liksom bara...
Mycket av den här förut som vi pratade om, liksom, av skulden. Liksom. Att jag har det bra. och att vi har det bra. Det var väldigt, väldigt jobbigt att bära. Och så den andra sidan, då, så här, tänk om jag försvinner eller tänk om någonting. Eller, jag, faktiskt ibland kunde till och med säga, tänk om jag blir utslängd. Alltså när SD, vindarna var som hårda så tänkte jag någon gång så här, tänk om jag typ så här, åker utomlands och inte får komma tillbaka. Mm. Alltså jag får aldrig skiljas från min dotter för att då får jag ta med. Alltså, det är bizarra tankar, men det är ändå tankar som på något sätt har växt på grund av någonting.
Så. Och som du tänkte fast i motsatt läge när du var barn?
Ja.
Och så är det jättemärkligt när de...
Ja, och så kommer det liksom till en och så börjar jag tänka på min mamma. På så här, hon måste ha haft det när hon hela tiden. Man bara, så här, du får inte gå. Och hon bara, så här, ni klarar er, jag kommer. Liksom. Mm. Det var extremt jobbigt. Jag trodde inte alls att jag skulle bli så påverkad av att få barn. Okej, visserligen, det var fett jobbigt att vara gravid och allt sånt där. Jag var inte alls som Parvane som är så här härlig och snygg och skruttar runt när hon var gravid. Utan jag bara, babum. Och det var väldigt, väldigt jobbigt att vara gravid.
Men du klev in i depression där.
Jag var bortom. Jag var liksom, det var bara hon och jag. Alltså jag var liksom i en värld där jag måste så här, hålla i henne och skydda henne för resten. Jag fanns liksom inte. Och så blev jag jättesjuk i gallsten. Oj, vilket gjorde att jag var så här ständig. Jag kunde inte äta liksom, så att det var bara hon och jag. Liksom, jag vägde så här 47 kilo typ så här, ammade henne och bara så här, jag ska inte lämna dig för att det är krig där ute. Och det var jätteobehagligt, men jag liksom var inte deppig. Men
det är ju såklart ett trauma som kommer tillbaka.
Jag gick igenom en trauma. Ja. Det är nog ganska bra uttryckt.
I och med hela graviditeten, även om det var ett jobbigt kapitel för att det blev en stor psykisk puck, så hände något rent fysiskt med dig också. Du blev väldigt, ska vi kalla det kroppsfixerad?
Ja, för först blev jag väldigt stor. Alltså, jag är ju ganska liten tjej, så jag blev väldigt tjock, alltså kan man säga. Jag gick upp typ 30 plus kilo liksom. Mm. Och tänkte så här, ja men nu får jag förhålla mig till att jag är en tjock människa.
Tyckte du att det var jobbigt?
Jättejobbigt. Ja. Så man blev ju en annan. Och jag bara så här, vem är jag nu? Du vet, jag har varit så här aktiv tjej med friidrotten och allting. Och jag var så här, nej men nu är jag tjock liksom. Och sen i och med, liksom, efter att jag kom ut ur den här dvalan, då var jag så här, nej nu jävlar. Jag behövde också kanalisera min energi, så jag började liksom träna jättemycket. Och blev så där jävligt vältränad. Mm-hmm. Jag ska ge min hemliga kur. Ja. Jag vaknar på morgonen, jag shottar lite kaffe och sen så kör jag liksom två muskelgrupper.
Och då, vad då är det, om du skulle köra liksom biceps till triceps då? Eller om du kör...
Ja, då har jag ju hantlar liksom. Då kör jag med mina hantlar. Ja,
hemma i köket?
Liksom. Ja. Framför spegeln i hallen. Och sen när det gäller magen så har jag en sån här rull som jag köper på tv-shop. Ja.
Finns TV-shop ens längre?
Jag vet inte. Jag sa det för många år sedan. Så jag gör ändå 1-2 muskelgrupper per dag. Så har jag inte gjort ben liksom på länge så gör jag ben hemma. Så att min hemlighet är nog att jag upprätthåller det väldigt mycket hemma. Mm. Men det är fortfarande, jag är aldrig nöjd. Det är liksom, och det är så här, det finns ingen som är nöjd. Och bara så här, nu gör jag min perfekta vikt. Liksom. Och det är det som jag tycker är farligt.
Skulle du själv beskriva det som att du har haft problem med det här under någon period?
Alltså jag skulle inte säga problem, men jag skulle säga att det tar alldeles för mycket onödig tid från mig om jag vill liksom...
Fortfarande?
Ja, men tror du att Lars von Trier bara så här, jag har inte mina rutor kvar. Ja, nej, det med ryggen, det är jobbigt. Alltså, nej, för han tänker att han ska skapa...
Det här var Lars von Trier-imitation som kom här.
Det var skitdålig.
Ja, lite på den, men det finns något där.
Så bara, hej vet du. För hej vet du. Jag är fett. Men det skulle han ju inte.
Nej, och
jag
tänker så här, det skulle också vara fysiskt omöjligt. Han har för mycket mat. Han skulle inte kunna rulla fram på den här. Det skulle han inte.
Men, och jag tänker också så här. Jag läste någon artikel som satte igång någonting i mitt huvud. Typ Obama har så här 5 kostymer som han bara tar på sig. Att de mest framgångsrika männen, som alltid är, har liksom... De lägger inte ner någon tid på kläder och utseende. Mm. Det är så här, de tar. Och så finns vissa manliga regissörer som alltid har på sig så här, samma kostym inför liksom, det är väldigt mycket press och release. Medan så här, hur gör kvinnorna? Vad ska jag på mig idag? Vad ska? Alltså, det tar för mycket tid och energi. Och så här, är jag i min perfekta liksom, vikt nu? Jag liksom, syns, nej. Men, och på det sättet har jag börjat förstå så här, fan nej, det är osunt i sig. Mm. Att tillåta sig själv att det tar så mycket energi från dig. Men teatern är ju alltid en räddning för mig.
Är det så?
Ja, den kommer liksom tillbaka och på något sätt samlar ihop mig och samlar ihop skärvorna av mig och bara så här, fokusera. Eller skådespeleriet och liksom skapandet liksom, och teatern.
Utifrån så skulle man ju då analysera att så här, du behöver teatern.
Måste. Jag verkligen behöver det.
Lite läskigt beroende.
Jätteläskigt. Jag gillar inte att vara beroende av saker. Fast egentligen tror jag inte det. Vet du vad jag tror att jag har behov av? Alltså fortsätta skapa. Mm. Jag tror att så här, fortsätta liksom skapa, fortsätta ta mig in i rummen, fortsätta att äga konsten. Och för det första är konsten fri. Den tillhör alla människor oavsett klass och bakgrund. Det är ingen som besitter någon sanning om hur konst ska göras, hur det ska låta eller hur någonting ska se ut. Det gör det inte. Och det tror jag är någonting som jag vill fortsätta liksom, göra mina filmer. Fortsätta att skapa utifrån och befria mig liksom, ifrån hur det ska vara.
Mm. Det där fröet som såddes då i gymnasiet där, som liksom är hela egentligen din karriär på något sätt. Ja. Din persona. Hur långt kommer det leda? Vart vill du med det här?
Men jag tänker väl alltså att det är någonting jag skulle vilja när jag lämnar jordelivet. Det är liksom att på något sätt ha breakat någon. På något sätt liksom ha gjort någonting för konsten. På något sätt ha liksom visat att det här går. Mm. Så jag gjorde det. Jag kom från ingenstans. Jag tog mig upp. Det går. Från Sverige ut i världen. Så jag är liksom... väldigt intresserad av det eller vill det liksom, att komma ut på något sätt. Så att absolut, jag vill mer in i regin och skådespeleriet kommer alltid också vara i första rum för mig. Liksom. Det är det jag är. Men jag skulle vilja liksom, lära mig mer om regin och kunna in i den arenan.
Om vi nu skulle försöka sammanfatta det här då bara och försöka svara på frågan hur det blev så här. Så är det ju väldigt enkelt och eller det är nästan omöjligt att undvika att ändå ta med den tysta tjejen från Iran som någonstans på vägen via en klurig skolgång och genom den här teaterupplevelsen i gymnasiet fullkomligt bara blommade ut. Så är det är ju därför det blev så här.
Exakt så.
Eller hur?
Det är ju jättebra sammanfattat.
Ja, vad skönt att du är överens. Jag tyckte
ja, men jag är det. Jag hade liksom glömt bort den här tysta tjejen också. Jag tycker det var jättefint och härlig beskrivning. I det här mötet så kändes det verkligen som att du har fångat upp någonting.
Men hon är där hela tiden, eller hur?
Hon är där hela tiden, ja.
Tack för att du kom.
Ja, men tack själv. Jättekul att vara här. Men Per, kan inte jag få ta en selfie med dig på min Instagram?
Om vi gör den som med riktigt dåliga Lars von Trier-imitationen.
Ja, för helvete.
Har du, kan du ta oss på den bilden? Den är Instagram. Har du den?
Svensk jävel.
Nej, har du den?
Fan bra du är.
Nej, det är svagt. Det är bättre på norska.
Men det var ju bättre än mitt.
Ja, jo, men det är, nu börjar vi riktigt lågt. Ja, kan du ta den här bilden?
Ja, men för helvete. Vad heter det? Det heter för fan Instagram. Jag har min snygg meme, liksom, som jag vet.
Jag gör också min snygg meme.
Grymt. Vad fint.
Härligt.
Tack så mycket. Bra. Tack för arbetet.
Tack för att du kom.